This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm.
Det här seminariet är organiserat av Kurdiska forskarnätverket och Kurdiska biblioteket. Och innan vi kör igång så tänkte jag presentera vilka som ingår i det nätverket. För vi är alla akademiker som forskar om kurder eller är kurdiska akademiker. Och i vår grupp är Mina Sedan. Varsågod.
Här, Mina Sedan, doktor i psykologi.
Khaled Hayati.
Ja, hej, jag är väldigt glad att det är så många här. Jag heter Khaled Hayati, jag är forskare och har en lektoratstjänst i Linköpings universitet. Shilera Mini.
Hej,
doktor Andri,
universitet i Medioj.
Ja, välkomna hit. De flesta känner mig, Nawzat Herouri. Alla som är med i kurdiska forskarnätverket är doktorander eller plusdoktorander. Jag är minusdoktorand i lingvistik, alltså passiv doktorand i lingvistik.
Men du får två där på dig.
Ja, just det. Om jag har lust att fortsätta. Och driver kurdiska biblioteket också, så är ni välkomna.
Och
självklart
är Osman Aytan, som kommer att presentera sig alldeles strax. Sen saknar vi tre medlemmar som inte kunde komma. Det är Walad Zaidan Rivoglu, Farhad Jahan Maham.
Mayhem,
förlåt. Och sen är det Charlotta Zettervall som bor i Lund. Hon kunde inte komma för att hon var sjuk. Då är ordet... Jag heter Marina Taujan och jag jobbar på Karolinska institutet. Och jag ser fram emot att vi verkligen kan göra något åt akademiska och forskningsfrågor som behövs undersökas och ritas upp allt som gäller kurder. Och nu är det fritt fram på Osman. Vi är flera stycken som kommer att köra frågor och diskussioner, så ni ska inte vara förvirrade, utan vi tänker att vi är alla med. Och det är fritt att ställa frågor, eller hur, Osman?
Ja. Jag tror det hörs. Behöver jag den, eller? Är det bättre kanske?
Ja. Det är bättre, tror jag.
Okej. Ni är hjärtligt välkomna. Vi tror att det är många kurder, men vi har gäster och en del kurder kanske är bättre att man pratar svenska. Vi ska prata svenska dagens föreläsning. Om Beheraten, Sachavahaten. Vi har även Zazaki talande. Kheram Medeza. Ja, flera av er känner mig, att Osman Aytar diskuterade sociologi här i Stockholm 2007 och sen dess jobbade på Uppsala, Mälardalen och Stockholm. Och sen 2010 jag bara på Mälardalens högskola. Välkommen. Ja. Och sen 2010 jag är i Mälardalens högskola. Där jag konverterade till socialt arbete, sen blev docent i socialt arbete. Men ni vet, sociologi, socialt arbete är mycket närliggande. Speciellt i Sverige, de som på något sätt inrättade och utvecklade socialt arbete, det var sociologer från början och de fortsatte. Och det var för mig, det var inte så problem. Jag hade tjänst i socialt arbete och när det blev docentur i fråga, jag sa att jag kunde vara docent i sociologi också, men jag valde socialt arbete, de är mycket närliggande. Och nu jag jobbar med olika frågor, en del i form av handling, som mångfaldens organisering. Och det här ämnet som jag kommer att prata om, det är ett av ämnena som jag kom i kontakt med under forskningsarbete i olika sammanhang. Och det, ni vet att tanken var så att man alltid pratade om problem, kriminalitet, arbetslöshet, bidragstagande och övriga. Och även i politiska arenan man pratade om invandrarna alltid är börda, de bara tar pengar från samhället och sådana. Och när jag vann i arbetet, jag pratade med många personer som har gjort karriär i Sverige och till och med vi försökte utveckla ett projekt om invandrare som gjort karriär. Och ni vet att alla gillar såna tankar, men man får inte pengar. När man säger att kriminella invandrare, arbetslösa invandrare eller hedersrelaterat våld och övrigt, man får mycket pengar. Men när det blir goda fina saker, då säger det jättebra, men tyvärr blir det inte det. Och det, vi är några vänner som kämpar för det hela. Och tyvärr dessa sådana ämnen, lite mer positiva, även i avhandlingen, jag fokuserar på möjligheter och hinder som finns i Sverige. Det är inte bara ser samhället som hinderbana, även som möjligheter. Och där man skiljer sig på något sätt. När vissa rapporter jag själv läser, jag vågar inte åka till Rinkeby eller Tensta eller sådana ställen, så mörka bilden på något sätt. Och även i andra länder är så, en del rapporter i USA, när man läser, man säger att hur vågar de gå ut på gatorna, så mycket svart och mycket negativt, mycket probleminriktade. Och även i kurdiska sammanhang, ni som känner mig, där också jag alltid lyfter även positiva möjligheter och positiva saker som finns i samhället. Och i relation till den, jag jobbar även vissa ämnen som handlar om kurder som har gjort bra saker i Sverige. Och en del bland er som i samhället kommit så långt och på något sätt har inflytande i samhället. Det är inte bara kurden när det blir Fadimefallet, när det blir eller Södertäljerånet. Det finns kurder i överallt. Och jag tänkte lyfta upp den också i forskningssammanhang. Välkommen Kaksim, vår veteran. När jag var student, jag brukade springa till honom när det behövde någonting. Som blir extra lärare som är här. Mina forskningsämne är mest svenska relaterat. Det är ensamkommande barn, ett ämne som jag jobbar med. Jag har skrivit artiklar och rapporter om den. Och även bemötande frågor i Sverige. Även utvecklingsfrågor, hur man gör det som kommer när organisationer mer jämlika, arbetar med jämlikhetsfrågor, likabehandlingsplaner och sådana. Det är lite brett. Ni vet, vi kurder gillar de breda spektrum, men hur mycket vi orkar och kan, det är annan sak. Men det är lite bredare forskning samman. Och idag jag ska prata om, på något sätt, väcka några frågor. Och den tanken dök upp på något sätt när Sverigedemokraterna började på något sätt fiska röster i djupa vatten och använda invandrare, och en del partier som körde samma resonemang. Nu också en del partier nästan hänger på. Och det var tidigare, för några år sedan. Och sen jag tänkte, jag hade en del inslag i min forskning och även en del kurser, Sveriges resa till mångfald, från tyskar och valloner. Ibland man säger att ja, det var så Malje 60-talet, italienare, greker, turkar och jugoslaver. Det är inte så. När man går tillbaka, det blir helt annat. Och ibland när jag talade för mina vänner, svenska vänner, de säger, jaha, är det så? Man kan säga att man har ändrat även historiebeskrivningen här i Sverige, nationaliserat. Man vet inte mycket vad invandrare från 1100-talet bidragit till Sveriges utveckling. Och vad hände, vad mer konkret, och så när man pratar om, jag kommer prata om till exempel varför Sverige inte kom i konflikt med Tyskland andra världskriget. Varför de hade goda relationer, eller bara spontant, eller det finns djupa relationer mellan Sverige och Tyskland när man går tillbaka. Sådana saker, när man går in i djupet, det finns en del böcker, forskning, men läroböckerna nästan skriver ingenting. Och vi kurder vet, de länder som vi kommer, hur man nationaliserar, hur man eliminerar historiebeskrivningen på sitt sätt. Även i Sverige, det är inte på den nivå, men man har nationaliserat historiebeskrivningen, så man ser inte de grupper och personer som bidragit till utvecklingen i Sverige. Som exempel NK, det är Stockholms mest populära ställe. Om man tänker på dess historia, när började, det är en judisk familj kom och byggde det hela 1800-talet. Och det finns när man går runt. När jag själv gick igenom lite historien och sådana, när jag går i de historiska ställen eller sådana, där jag märker att ja, det var det här de holländare var här, det här var judar var här, och det här var valloner. Och det var den tanke som blev att jag jobbade med. Jag är mer aktiv, sådana presentationer jag gjorde i Sörmland och Västmanland, de här regionala bemötande dagar. Under höstas jag gjorde två presentationer i Västerås och Kristina i hela regionen med sådana frågor. Även i Eskilstunas stadsmuseum, de hade någon aktivitet och övrigt. Och jag gillar den tanken, bara lyfta fram det. Man behöver inte blunda för vad kostar eller vad innebär det när man får massinvandring, nya personer, arbetslöshet och övriga arbetsbörda. Men när man ställer andra frågor, det finns även siffror visar att egentligen om man tänker alla invandrare som en klump, det blir inte som en del politiker säger jag kommer. Vi kan köra så att jag, när jag pratar, ni behöver inte vänta. Om ni har frågor och undringar, säg bara till. Jag kan prata eller fördjupa. Ni kan komplettera med korta. Och sen vi har lite mer tid i slutet också. De här från, man kan säga 60-talet, invandrare, de kom till Sverige. Och de, som ni förstår, att efter andra världskriget, det var mycket män, unga, de skulle jobba i fabriken, inga SFI-skolor, inga socialbidrag. De skulle hamna direkt i fabrik och bara trycka på utveckla. Okej, jag tar den. Man skulle utveckla det, man kan säga industrin i olika samhällen, i olika städer, olika delar. Och de omgicks i små grupper, och de hade inte föreningsliv heller. Det är, och Sveriges kaffekultur, det är inte som vi som kommer från andra länder. Vi ibland sitter några timmar och pratar och spelar kort och andra saker. Men i Sverige man ska göra beställning och fortsätta bara. Den vi såg när vi kom även 80-talet, det fanns några kaféer här, polska och konservuset och övriga grekiska. De var inte vana att sitta längre tid, ja. Men vi flyktingar, vi hade inget annat. Vi hade förening, men resten vi brukade sitta kaféer och såna. Men det, när det gäller 50-60-talet, det var en helt annan atmosfär. Man hade inte den möjligheten heller. Och när jag skrev min avhandling den i Stockholm om fallets organisering, jag pratade med en del personer från 50-talet, 60-talet. Och det var en grekisk arbetare pratade om hur var då när de kom till Sverige. Och han startade eget. Han hade en stor fartygföretag. Han umgicks med kungen och övriga. Men då var det inte så när man kom hit. Ja. Och det var en intressant berättelse. Jag tog i avhandlingen och jag började avhandlingen med den berättelsen. Hur samhället förändrades. Jag kan bara läsa kanske, ni inte ser. Det var mycket som var annorlunda. Ett exempel på det var brödet. Nästan allt bröd var sött, och de saknade speciellt och söta just bröd. Eftersom dessa invandrare jobbade hårt, hade de varken tid eller vana hemifrån att baka sitt bröd själva. När de gick in i en matbutik för att handla, brukade de känna på brödet för att gissa om det var sött eller inte, eftersom sött bröd ansågs mjukare. Limporna, om ni bara testar nu, de som var sötade lite hårdare och söta bröd är mjukare. Därför hände det ofta att brödlimpor och brödförpackningar delvis blev förstörda i de matbutiker som de handlade i. Dessa unga invandrare som föredrog vitt bröd utan socker pratade med en butiksägare någon gång om det var möjligt att få bröd utan socker. De fick ett löfte, men det gick inte så bra. Och därefter kontaktade de ett bageri. De kom överens om ett antal bröd, limpor utan socker. Då fick de tillgång till det bröd som de var vana vid hemlandet. Och det var 50-talet, i slutet 50-talet, i början av 60-talet. Bara kolla, det finns ICA här. Bara kolla hur många sorter bröd finns i Sverige. Det är bara ett exempel, bröd den grunden, om man säger så. Och man kan säga att en sån historia, den är mycket liten på individnivå, men visar varifrån kommer den hela. Och andra exempel finns också. Vi får se om ni känner igen den. 24 år gammal lämnade jag Italien. Jag var utbildad kamrer, men att ta anställning på en bank kändes som att gå i fängelse. Jag körde min skoter till Sverige. Det tog mig 20 dagar för jag var nyfiken. Jag har alltid trott på mig själv och mina idéer. Jag byggde upp rubbet här från ingenting. När jag var ny i Sverige och klev in i konsumbutiken, frågade efter olivolja, fattade de ingenting. Olivolja. På den tiden såldes olivolja bara i apotek, som laxermedel. Nu är jag synonym med olivolja. Det är sagolikt som det har gått för mig. Helt otroligt. Och jag tycker helt otroligt för Sverige också. Gissar ni vem som är den? Jag började importera först majsolja, sedan rosolja och år 1974 olivolja. Samma år fick jag agenturen för Barilla Pasta. När jag blev utköpt över 2 decennier senare fick jag så bra betalt att jag kunde ha slutat jobba. Men tillsammans med mina 3 barn driver jag vidare familjeföretaget Di Luca, Luca eller Luca, Di Luca, som har varumärket Zeta. Fernando Di Luca från Italien, det är ett annat exempel. Om nu ni berättar för även de Sverigedemokraterna och övriga, ja, men vet du vad, när olivolja kom till Sverige, ja, men vi har alltid haft den. Det är bara sådana exempel, och det är bara, jag gillar sådana mycket små på individnivå exempel som visar hur samhället förändrades. Och det finns sådana tusentals exempel, och en del jag kommer prata om hur det blir det. Tänk bara om man skulle ta bort alla Zeta-produkter från alla butiker i Sverige. Vad skulle hända? Pasta och olivolja och alla såser och allt möjligt. Tänk om man kan säga att den här mannen skulle inte komma hit och utveckla hela samhället. Ni som kommer från... Det handlar om hur man ser på historien, den historiska berättelsen. Ibland även vi var så mot våra föräldrar. Ibland man säger, ja, ni gör det inte, vi gör saker och ting. Och den vise mannen som blev mördad 92 i Diyarbakir, Musa Anter, ni som kommer från Kurdistan vet honom. Och han hade såna många anekdoter. Jag själv varit med honom med boksignering dagen före mördandet. Och han berättade vissa andra saker, men den berättelsen kommer från en annan kurd som är... Och ni vet att det nya generationer ibland, de tänker inte hela. Och någon man, Musanta, säger till en ung politiker, exempel säger ni att vi har tagit kampen från nollpunkten till dagens nivå. Det är sant, mitt barn, att ni har tagit från nollpunkten till dagens nivå. Det är uppskattat, inte förnekar. Ni har tagit den. Men ni ser inte eller glömmer en sak. En ung kurdisk politiker säger, vad är det som vi inte ser, farbror Musa? Ni ser inte hur långt från under nollpunkten har vi tagit kampen till idag. Man kan säga när han jobbade i en yrke och hos gruppolitiker, och han pratade med en del unga där, och ni ser att den historien, det är så man kan säga artikuleras. Man säger att det börjar från mig. Jag har gjort allt. Ja, du kan göra allt, Du kan vara modig, hjälte, du kan göra mycket, men tänk andra aspekt som undernår. Och den berättelsen även gäller för Sverige. Ibland man säger att, och jag vet, jag har tittat eftersom inom mitt arbete, jag tittar på den svenska modellen också, välfärdssamhälle, hur den utvecklades, hur var då, hur var 100 år sedan. Ibland man glömmer det hela. Och då jag tänkte, ibland när man glömmer det historiska perspektivet, då är det mycket lätt att hamna där man glömmer vissa saker. Och Olof Palme, jag själv var här när han dödades 1986. Och i den tiden och i början, vi var i Sverige, vi lyssnade många gånger. Och det finns ett historiskt tal som en del av er har vet. Ja.
Varför?
Kanske där, ja. Ja. Okej, det, vi klarar oss på det sättet kanske. Det blir inte oväsen i alla fall.
Men det är bättre så.
Den här talet, jag vill att... Nej.
Vi har problem i när man spelar upp musik eller några ljudfiler, så det är därför, så jag ber om ursäkt.
Vi kan göra så kanske det blir en liten ljud med den kan komma kanske. Vi kan ta bort den.
Det gör av dina reflekterna.
Tänker bara en stund, om jag vill att ni tänker, om man tar bort datumet 1965 från det här talet och bara sprida i massmedia och säga det är talet från en politiker.
Det har skrivits mycket efter Torkonflikten.
Om man tänker det här talet, det skulle vara 2015. Och man, ibland man säger att det är 50 år efter talet nästan. Tror ni att det har den förlorat sin aktualitet, den här talet? Precis passar utmärkt till dagens diskussioner. Bättre, modigare, vågar säga, vågar ge namn till problemet. Ni vet, i dagens samhälle i Sverige, ibland politiker vill inte ge namnet vad som är problem, bara undviker. Och är det partier för att motverka den onda börjar likna sig till den onda istället för att ta konflikter och ge namn vad som är problemet. Och det, i det här fallet, ibland man säger att samhället som Sverige, vad har hänt den 50 år? Vad har man gjort? Det är mycket har hänt. Men det verkar att problemen fortsätter. Och det här talet, ibland man säger att tidlösa, kontextlösa tal, text som man kan säga fortsätter vara aktuella. Och det här talet jag gillar när man tänker på vad ska man ge namn på. I slutändan, vi alla människor. Ni såg i Malmö hur vakter misshandlade barn. På något sätt det i Sverige händer, inte andra länder. Och då ibland man säger att om ni på något sätt, om ni skapar en kultur som om till exempel ensamkommande barn. Jag själv har forskat och vi har skådespelerska här också som har spelat i en film om Sanja Radamis film. Och vi har en bok här om Mahmoud från Afghanistan har kommit till Sverige. Han har skrivit Resan till Sverige. Om ni politiker, forskare eller andra på något sätt, om ni säger att de skickar sina barn för att de ska komma efteråt, om ni stämplar och om ni smutkastar det hela, och vakter kan göra så, vanliga människor kan göra så, de kan spotta i tiggarens ansikte, de kan kasta vatten, misshandla. Det handlar om samhällsklimatet, om man inte säger direkt, oavsett etnicitet, oavsett kön, oavsett man kan säga sexuell läggning, ålder, allt möjligt. Om man säger att som Palme säger att en människans hudfärg, ras, språk, födelseår har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Och det, om man skapar en kultur, de vakter skulle inte göra så. Om det skulle göra så, polisen skulle med omedelbart starta en utredning. Rädda barnen skulle anmäla direkt dem. Tusentals personer skulle på något sätt demonstrera, politiker, minister skulle flyga dit direkt, vad som händer där. Om man inte gör att barnen är försvunna, de två är försvunna. En nioåring, man kan säga det, var ska en nioåring ta vägen? Tänk våra barn, jag har två barn, en 19 och en 12. Tänk på era barn, 9 år, 10 år. Ibland de kommer säga, ja men vet du, de skickar därifrån som de ska komma efteråt med falska och sådana. Och jag sa, jag är forskare, jag har börjat städa i Sverige och nu är jag forskare, jag har gjort karriär. När jag kom hit, jag hade inte riktigt pass med mig. Vi har inte Kurdistan som kan ge passet. Jag kom mauritansk pass till Sverige och jag kastade någonstans. Ja, men jag ställer fråga dig, du är indonesien, du är en som svensk och det händer någonting där, du kan inte nå ambassaden och du har pengar, du kan köpa pass eller resor, skulle du inte göra? Jo, jag skulle göra. Ja, men om du skulle göra, varför de övriga skulle inte göra? Om ni är i fara i någonstans, det är på något sätt om man kommer tillbaka, det är samma, det historiska perspektivet, det är samma om man på något sätt kommer någonstans och man säger att ja, de använder dem, de kommer ta våra möjligheter. Jag har exempel hur invandrarna bidragit i Sverige, man kan säga den kulturen. Om man inte gör, ni vet partiledardebatten tidigare, jag tittade på, jag skämdes lite grann. Då Anna Lööf, om jag skulle inte vara från rödgröna sidan, jag skulle rösta på henne på något sätt.
Hon blev arg, men hon tog så klar och tydlig avstånd i partiledardebatten. Men sen blev annat, de vände kappan och sådana, det är en annan sak man säger. Det som jag vill säga är att om man ska komma med ge namn till saker och ting och vad som människornas lika värde är, det är samma som tigaren, ni vet, att de säger att de kommer, det finns gäng, det finns organisationer. Jag spelar ingen roll om det är maffia bakom dem. Om de är minus 20 grader i Sergels torg, 500 personer sover, äter och alla möjliga. Vad ska jag göra den maffiakomplingen? Det är människa i slutändan där. Om det är maffia använder, ni kan använda allt för att stoppa maffia. De som är där i Sergels torg, de har ingenting med dessa att göra. Nej. Vi måste hitta. Norge börjar förbjuda, till och med man ska förbjuda de som hjälper dem. Och då ibland man säger att jag hör de onda började. I Tyskland började så. I Tyskland började så. 1933 när nazister tog mycket många röster. Det enda som var mot dem, Clara Zetkin, som kommunisten Clara Zetkin sa, om ni blundar för det hela, de kommer ta makten. Men hon var gammal och ingen lyssnade på henne. Och samma i våra länder. Det kan vara också. Det, om man inte ger namn till, om man inte tar avstånd, det är mycket lätt att hamna där. Om man med det perspektivet tittar på lite grann den historiska, det som Sverige, man säger att ja, men vi var så homogena samhälle, vi visste inte invandrare. 60-talet när kom italienare, greker med temperamentfulla kroppsspråk, då vi så. Men det är inte sant. Men det var annan typ invandring. Utländska köpte man i Birka med läraren under kortare eller längre tider, under stadens blomstringstid åren. Det är för länge sedan. 800 till 1000. Invandrarnas ankomst som hantverkare, specialister och köpman. Och ger målet i de svenska regenterna. Tyskar som tjänstgjorde som kungens rådgivare. Och det var till och med de tyskar, det tyska inflytande, det har alltid funnits. Man kan säga de tyska, även svenskarna, de blev avundsjuka på dem. De var rådgivare, de hade jättebra i position. Och de svenskarna blev avundsjuka på dem, de var jättebra. Eftersom de var rådgivare och fördrar till. 15 tyskfödda drottningar i svenska kungahuset sedan 1200-talet. Ibland man säger att vår kung, han blev kär i Sylvia och de gifte sig och det var tysk och sådana. När man går tillbaka, det är 16 drottningar med tyska på brå som har funnits i svenska kungahuset. Och sen blev jag nyfiken för andra drottningar också. Och jag tittade på andra drottningar. Och det finns många som kommer från Holland, även England, Danmark, Norge. Och man lägger till alla dessa. Det är inte bara de här 16 har tyska på brå. Och då man förstår, ni vet att den tidigare 1600-1700-talet Sverige tillhörde det Hansa-förbundet. Det var förbund tillsammans med Tyskland. Det var så nära. Det var inte som slump att det bara kungen blev kär i en i tyska det, istället för kurdiska eller turkiska eller arabiska. Det var någonting i rötterna finns i samhället. Under Vasa-tiden, Gustav Vasa, det är han som man säger är grundare till den Sverige. Det är nationalisering, det är stark stat och minskar religionens inflytande. Och det tyskars inflytande minskade. Men det blev rekrytering av yrkeskunniga, skeppsbyggare, segelsömmare, timmermän och konstnärer från Nederländerna, godsmäder, jädermakare, pälsstickare och skrintillverkare från Frankrike, hantverkare från England, Baltikum, Polen, soffskyddare, kvinnare och tolkar från Ryssland. Under valloner, det finns forskning som visar att i dagens Sverige det finns cirka 1 miljon personer som kallas vallonsk ättlingar. De har någonting koppling till valloner. Och de valloner omkring Persson 1000 handplockade Vallonien kom till Sverige. Och det är Belgien och sedan från Frankrike. Många valloner blev verksamma i Finspång och på andra platser i Östergötland. Och redan 1600-talet grundade medlemmarna av släkten Bovi ett bageri som efteråt fått namnet Prips. Det är Prips som mycket det är från dagens samhälle, det kommer rötter från valloner. De ibland man säger, ni vet att sen man sa att släktäktenskap, släktgiftermål, det började med valloner. De var duktiga, de var yrkesverksamma, de hade sina grupper, de gifte inom gruppen, till och med hade sina egna öl och hade allt inom gruppen försvarade som stängde nästan gränserna runt om sig. De var duktiga och de jobbade och de levde tillsammans. Över 1 miljon svenskarna idag har vallonsk påbrå. Valloner blev stamfäder till släkten Allar, Bove, Tobias, Gorfin, Gulam, Gilliam, Hubinett. Och det blev en minister också för det underborgerliga, Lamberts och så vidare. Och när jag pratade i vissa ställen, ibland man säger, ja men jag också har någon koppling till valloner. Erik Ullenhag, tidigare integrationsminister, han skrev i en bok, han sa att han har koppling. Han till och med tillsammans med andra invandrare skrev en bok, Svartskallar. Han gjorde så långt koppling till valloner, integrationsminister för Folkpartiet, Erik Ullenhag. 1700-talet, 1800-talet. Mot slutet av 1700-talet blev Sverige starkt kulturellt orienterat mot Frankrike, ni förstår. Sen man ska ta kungen också därifrån. Tyska övriga fortsätter. Engelsmannen Samuel Owen konstruerade den första svenska ångbåten i kommersiellt syfte. Och Albert Bonnier kom som 14-åring kom till Sverige via Danmark 1835 för att hjälpa sin bror Adolf Bonnier som kom 8 år innan. Och ni vet att Bonnier, det hela konsortium i dagens, vilken betydelse har för Sverige nu, för publikation och övrig kulturella livet. Byggande av Göta kanal med initiativledning av tysken Balthasar von Platen. Och sen man kommer efter mellan och andra efter andra världskriget, mellan de krigstiderna. Och de som flyr från kriget mellan krigstiden och sen kommer arbetskraftinvandring efteråt. Arbetskraftinvandrare, familjeanhörig. Och ibland man säger att Stockholm, nu man pratar mycket. Stockholm grundades vid 1200-talet mitt som invandrarstad och en språklig smältdegel. Det är inte började med Rinkeby eller övriga. De var rena i gamla stan. De byggde där också. Stockholm första borgmästare. Allra första borgmästare var en tysk. Den Hinsevanheden var tysk. Finansborgarråd. Och fram till 1400-talet. Och sen började man kanske där också nationalisering med Gustav Vasa, men 1400-talet var en tredjedel av Stockholms skattebetalare var tyskar. En tredjedel. Nästan 33% av de som betalade skatt 1400-talet var tyskar här i Stockholm. Och 1580-talet var omkring 15%. Ibland man skryter över, ja vi har 20%, 22% invandrarstat. Men det var inte så. Ni tänker inte. Det var då också, men de var andra typer av invandrare. Och då man kommer skillnaden mellan vem är invandrare, vem är tysk och vem är fransk. Det finns en hierarki där också. Om du bryter engelsk, fransk och fint. Om du bryter kurdisk, arabisk och sådana, det är mycket så fullt. Man de bara reagerar. Nej, får man inte så uttala. Men en fin fransk och fransmän med fransk uttal, man kan säga svenska, det sitter så utmärkt. Ja.
Så du vet, det är dagens fråga, det handlar inte om tyskar och fransmän eller engelsmän. De räknas inte som invandrare i den bemärkelse som du försöker syfta till. Invandrare, det är för svenska samhället, ser ut annorlunda, de agerar annorlunda, de har sedd och vannar på något annat sätt som man inte var vid i Europa.
Ja.
Det där med invandrarbegreppet är lite annorlunda än du försöker så beskriva. Vad tycker du om det? Eller har du tänkt på de barnen? Eller?
Ja, om invandrare, de som är inte infödda svenskar, om man säger så, etniska svenskar, om man tänker så, invandrare, de som har kommit från andra länder.
Ja, i våra bemärkelser.
Ja, nej, jag diskuterar med dem också på något sätt. Som jag sa, om du bryter svenska uttalet med fin fransk och sådana, det spelar ingen roll, det sitter skönt. Ja. Du kan sitta i Idoljury eller andra, spelar ingen roll. Om du kan inte svenska, spelar ingen roll. Du bara bryter engelska och det är så fint. Men om du från andra kulturer, om bryter eller kommer någonting, det kommer barriär. Där finns hierarki mellan vem som invandrar. Jag vill ta över själva begreppets ursprung. Om invandrare, de som utländska medborgare, de som kommer från utlandet, om vi ska säga så, vi måste tänka historiskt på det här sättet. Nej, om ni säger så, de som kommer från Europa, de är inte invandrare, men de som kommer från Afrika, Mellanöstern, Asien, om en forskare vågar definiera en sån begrepp, jag skulle säga okej, okay, då man kan komma i konflikt. De säger inte så, när man berättar, de säger det är sant, vi har gjort fel. Man kan säga, de som vill förstå. Men när de kom hit, jag ska komma, när finländare kom till Sörmland, Västmanland, det är precis saker som man pratar om somalier, man pratade om dem också, precis samma sak. Man pratade om valoner, precis samma sak. Men då var, eftersom valoner blev inkorporerade. 50-60-talet, italienare, jag har exempel, när de kom, de sa, en italienare sa, när vi brukade diskutera, prata, och de stängde sina öron. Vi var högljuda, lite ironisk. Men vem pratar om italienare som invandrare i dagens samhälle? Ingen. Spanjorer, portugiser, vad har de tagit vägen? De är här. Men de finns här. Men 60-talet, som jag visade, de var invandrare, de hade ingenting. De började föreningslokaler nästan som Nederbotten i alla, med mycket små resurser göra. Om man kommer till din fråga, om de som vill sänka vissa grupper och stämpla vissa grupper invandrare och skapa en hierarki mellan de som kommer från till exempel Holland, mellan dem och Somalia, därför de ska säga, ja, vi menar inte så. Även Sverigedemokraterna, någon journalist sa att, ja, titta här, Ibrahim Baylan, han är mycket duktig, han är minister och såna, men sa, ja, men vi menar inte invandrare, dessa såna invandrare, vi menar andra invandrare. Alla har sina egna andra invandrare, alla har sina, även det finns invandrare i Sverigedemokraterna. De säger att vi är invandrare, vi är främlingsfientliga, inte främlingsfientliga, det är i före valet, det var i tv-annons och reklam, det var invandrare som pratade om. Till och med, det var inte alla europeer. Därför tänk inte på den. Om de säger så, man ska säga att du ljuger. Om du ska säga invandrare som kommer utanför Sveriges gränser.
Jag tänker inte på det sättet. Jag ser vad som råder i dagens samhälle.
Ja, det kommer. Den, på något sätt, den historiska utvecklingen, jag kommer i dagens samhälle, hur man hanterar. Och det är i Stockholm. Man kan säga att det är Rinkeby, Skärholmen, Toppar, personer med
utrikes födda med föräldrar i föräldrar med utrikes födda. Det är Stockholm, det man kan säga det utmärker sig, Spånga, Tensta, Rinkeby och Skärholmen och lite Enskede också. Om man tänker Göteborg ibland man det också, där finns en vissa stadsdel som är mycket med personer med utländsk bakgrund och även från utanför Europa. Det är också holländare började. Och det är också det första finansborget, stadens första burggräve, det var holländaren. Och stadsrådet i Göteborg bestod av 10 holländare, 7 svenskar och en skåte. Och svenskarna var minoritet, den man kan säga då, kommunfullmäktige om man skulle översätta i dagens. Och sen minskade där den holländska prägel. Holländare byggde Göteborg 2 gånger. De byggde 2 gånger. Den första gången danskarna brände ner hela Göteborg och de byggde andra gången. Och ni som varit i Amsterdam, Holland, det finns likheter mellan själva byggnaden i Holland, Amsterdam och Göteborg. Och det beror på holländare som byggde och liknar, imiterade det systemet. Och de byggde efter danskarnas invasion. Om man tänker, jag själv, eftersom det är min arbetsområde, jag tittade på där man kan säga Södermanland, där också man har kommit från andra länder, Belgien, liknande historia. Och den svensk vapenindustri, och man kan säga koppar och mässing och allt möjligt, man kan säga det började med tack vare dessa gubbar, man ska säga, dessa invandrare som kallades till Sverige med nästan ceremoni av kungen då för att man ska utveckla. Och den jag själv i Eskilstuna varit med, och Eskilstuna, de som har vet, har gått där, runt om Eskilstuna, det finns mycket byggnader, det är i mitt i stan, det är kvar från den gamla industrifabriken. Och jag hade någon föreläsning där i Eskilstuna stadsmuseum. Det var kvar från den gamla tiden, och där runt om det var mycket fabriker. Och det, liknande, man kan säga där Eskilstuna, 21%, de är personer utrikesfödda. Om man lägger till inrikesfödda med utrikesfödda, det andelen ökar. Det, i det här området där Eskilstuna utmärker sig mest. Och sen kommer här Oxelösund efter Eskilstuna, och Katrineholm lite grann, och Flen också, det är 17%. I Västmanland, som jag nämnde, från Finland, man kan säga från tyska valoner, sen kom från Finland Bergslagen, gruvdrift och metallindustri, inte tack vare dem. Och där finns många rykten, berättelser om hur finländare är dåliga, högljudda, ingen disciplin och gömda. Finländare kommer, ingen kontroll. Vissa kommer och vissa försvinner. Ibland man säger som dagens somalier och tidigare 50-talet italienare, sen blev kurder och övriga. Man har alltid hittat dessa. Och det är intressant. Ibland man säger att Västerås gurka, det är ibland en massa. Den tyska trädgårdmästaren Bernhard Johan började odla gurkor i Västerås. Gurkstaden har sina rötter från dessa gurkor. Och det där man hade stora gårdar, och sen det blir någon brand, och sen man bjuder in någon trädgårdmästare, och det man börjar den jag kan gilla den. Den liknar lite våra kurdiska gurkor, lite smaken. Därför jag blev mer intresserad för den, när jag såg att det är också invandrare som oss gurka. Och där man kan säga lite blandat. Västerås, Surahammar också, utrikesfödda. Och dessvärre är lite historiskt om man tänker med Isas, om man tidigare det var utvandrarna. 1800-talet det var mer svenskarna som utvandrade. Men sen från och med 30-talet mellan krigstiden det blir mer som kommer till Sverige. Men fortfarande svenskarna utvandrar. Det finns någon, man kan säga rörelse. Det är inte rörelse stannad. Det är den röda, de svenskarna som reser ut och utvandrar. Och de övriga invandrare som kommer in. Och det finns olika perioder. Det här 70-talet, den militära diktaturen, mycket Latinamerika, Mellanöster. Och sen 90-talet och Balkankriget och Mellanöster och Irak och övriga krig, Afghanistan. Det är mycket ökning. Det är lite hänger ihop. Och det finns ibland sådana undersökningar. Det är Salvatore Grimaldi, cykelkungen. Han som på något sätt tog med sig det hela, den industrin. Och det finns man... Dagens PC gjorde en undersökning och det finns, och de, man kan säga tillsammans har de förmögenhet värd mer än 10 miljarder kronor, de rikaste invandrare. Och den undersökning, det som mest intressant, det är OECD och den undersökning 2013, om man tittade på lönsamhet invandrarna, nettokostnad, ja. Ibland man säger invandrare kostar och sådana. Man tittade på 27 undersökta länderna i genomsnitt bidrar till statskassan. 20 000 kronor per år netto. I Sverige siffran är 7 800 kronor per hushåll som består av immigranter. I det här fallet, det betyder att man kan säga, om man slår ihop alla personer med utländsk bakgrund som en klump, vad de tjänar, vad de tar förmåner, de tillsammans, om man tar alla kostnader, den sociala, allt, alla kostnader, sjukvård, allt möjligt, de tillsammans varje år bidrar till 7 800 kronor till svenska kassan netto, man kan säga. Men om man tar arbetslösa och säger att så många, många arbetslösa, det blir en annan bild i det hela. Och den är den boken Svenska miljardärer. Det var det är en som egentligen ursprungligen från Irak, sen de hamnar i Libanon, Ayad El-Safar. Den är de urpen och övriga, den klock och klock, våra klockor och övriga, han tog över alla dessa. Han är bland de mest förmögna i Sverige. Han är ung, han kom hit, han hade ingenting på något sätt, men det blev någonting, han tog initiativ och lite stöd från familjen där nere, men han utvecklade så bra förmögenhet med det hela. Men om du ska ta Ayad El-Safar, säger nej, nej, vi menar inte invandrare han. Vi ska ta den som arbetslös. Det, du har rätt. Men om du ska säga att vi totalkostnaden, vad det hela leder till, och man måste tänka så, du kan inte säga de är bra, kan bidra till. Han bidrar till nästan motsvarande 50 000 personers inkomster. Om du säger att nej, nej, han är inte invandrare, och han kan bli kramad av Sverigedemokraterna också, om han gillar dem, de skulle säga, ja han är bra invandrare. Vi menar inte det, de som bara i arbetsförmedling och övriga. Och ni ser här i Sverige, man kan säga, man har tänkt, man kan säga Sveriges del, de som är mixade, blandade äktenskap, de bidrar mer än de som är infödda. Det betyder att kvinnan eller mannen är född utomland, sådana familjer bidrar mer till. Och kanske det kan vara intressant fallet, om vi tänker på forskningsmässigt, vad kan bero på när det blir sådana blandade äktenskap. Men den bidrar mycket mer.
Det är för
sent
på det.
Nej. Och sen när man tänker de infödda, då blir det mindre, nästan hälften. Men de som är båda invandrare, ändå de, man kan säga, det är inte mycket, man kan säga. Det är, men de är inte börda för svenska. När man slår ihop dem blandade och med både från utlandet, det blir ändå... Det är OECD som man kan lita på. Och jag själv, i min forskning som jag tittade på lite, att ni... när jag kollade, det var mycket hinder man skulle... Jag tittade på även möjligheter, och då jag märkte att det finns möjligheter både på individnivå, organisationsnivå och samhällelig nivå i dessa. Jag tittade på organisationer i denna vandling och även Folkpartiet och Sverigedemokraterna, hur fungerar bland dem. Även det var någon invandrarråd från 75, man startade och fortsatte 2003. Utifrån den, man kan säga, utvecklade en modell, och beror på inställningen om samhällsnivå. Om du, man kan säga, man kan på samhällsnivå vara god, likgiltig eller dåligt. På organisationsnivå också man kan vara inställning till mångfalden. God, likgiltig och dåligt. Och beroende på var man hamnar som organisation, grupp eller individ, det kan vara stor skillnad hur man förhåller sig mångfald med tanke på etnicitet, kön, klass och övriga. Ibland homosexuella i Sverige också. Och om du är Jonas Gardel, alla applåderar, alla gråter med dig. Men om du är homosexuell i någonstans i Kiruna och du har inte samma position, de kan misshandla dig, de som gråter med Jonas Gardel. Det är så samhället ibland. Och då man märker att klass och social status har stor betydelse. Därför jag tänkte, man kan säga lite avslutande, lite historiskt gå tillbaka. Man kan säga att Sofia Kowalewski, det är en av dem som kom från Ryssland, första matematiker, professor i matematik i hela Europa och världen. Hon kom till Sverige och bidragit mycket till utvecklingen i matematik. Och sen Bernadotte också, kungen. Det är inte bara de som flyr från kriget kom till Sverige. De som vill leva svenska bidrag kom till Sverige. Och även kungar, man tog kungar. Det liknar kurder. Ni vet den kurdiska historia. Någon gång 500-talet, de kunde inte komma överens, våra prinsar. Och de kallade in en turk-ottomansk och den blev ledare. Och samma sak, det var här också. De bjöd in Napoleons general som var stark och allt kom till. Och hans fru aldrig lärde sig svenska. Hon hatade svenska. Och det är hon hade möjligheten. Om vi säger att vi hatar svenska, vi vill inte lära oss. Vi blir bannlysta. Men hon var drottning. Det passade. Och de var tvungna också. Det är Antonia Axson. Mamma från Latinamerika. Det är hon lever, dagens samhälle. Salvatore Grimaldi. Det är liknande. Cykelkungen man kallar. Han också började som amerikanska drömmen. Började så. Ibland jag säger att jag kommer ihåg var jag städade. Det var någon Hennes Maures där i Hötorget. Och ibland, det är inte som amerikanska drömmen. Ibland när man själv har såna kopplingar. Den höga husen nära Stockholms universitet, jag städade där, men sen någon gång jag var som forskare där högst upp i någon avtackning av vår professor, och då man säger att ibland, ja men hur, och då för mig det var på något sätt hur man kan som personer andra bakgrund göra möjligt även i Sverige. Och första man kan säga med kurdisk bakgrund som kom till riksdagen. Och jag var där från alla grupper. Jag vet att bland kurder finns många kändisar och många som gjort karriär. De ska inte vara ledsna. Jag valde lite de som är lite pionjärer. Därför ni övriga, jag vet att alla, vi har många duktiga. Jag är mycket stolt över kurdiska gruppen. Och i andra föreläsningar vi kan ta ut den någon gång. Och första, man kan säga syriansk assyrik som blev assyrien som blev minister som hade inte ansvar för invandringsfrågor, skolfrågor. Då man visade att en invandrare kan andra saker än integration också. Ni vet att automatiken det var så att du är invandrare, du ska syssla med invandrare. Nyamko Sabuni aldrig ville vara integrationsminister, men de tvingade henne. Hon ville inte. Men första gången en invandrare, utom europeisk invandrare, blev skolminister. Amelia Adamo, hon som många tidskrifter och från Italien som byggde det kulturella livet. Ayadel Safar som han fungerar, och ni vet att han visar sin klockan också, det är som han kungen för sådana frågor. Det, i våra länder tidigare vi brukade visa också bilder när man hade ett fin klocka, och det lite stämmer överens. Jag tyckte konstruera den bilden med honom. Alltså han är rik på klockor och sådana. Och Nyamko Sabuni, första kvinnliga afrikansk, man kan säga. Anastasia från Grekland i social omsorg, hon har startat mycket sådana företag, mycket förmögenhet. Och Marco, och han är fortfarande inte svensk medborgare heller. Han kör på finsk medborgarskap, han röstar där. Och hans resa också är i Sverige med fattig mamma och hela. Någon gång jag lyssnade på honom, det bara tårarna kom. Hur han hade dåligt i hem. På något sätt mamma brukade använda andra saker för att han ska klara sig så. Det är hans idol, det är mamma. Och det var så. Vi har sådana många historier. Det är bara... Elvi Kvok, den Kina expert på Kina resor. Det också började nästan från noll. Och vi har vår statsminister också just nu, Sverige. Som stod på mycket pionerar fortfarande han. Nelly Sachs från en judina kommer från Tyskland, fick Nobelpriset, men hon valde stanna här och dog här i Sverige. Göran Rosenberg, han var mycket känd i vänsterkretsar och aktiv. Men
han är jättelik dig.
Ja, många säger, jag vet inte. De säger att om det, någon frågade mig, är du någonting med honom? Men det är, vi får se. Men han blev också lite känslig när det blev lite äldre dagar. Och hans pappa begick självmord.
Från vilken bakgrund?
Det är Tyskland.
Judisk.
Ja, judisk. Ja. Judisk från Tyskland. Och han har skrivit en bra bok som man bara... om man kan klara hela vägen. Men han är nu mycket öppen för den bakgrunden.
För detta Maris konverterat i nyligen.
Ja... Soraya Post, första zigenska, romska. Och jag gillar henne, och hon också har en historia som är mycket, mycket intressant. Vi ska inte gå in i det. Och vi har våra riskungen också. Det är Hazem Kurda från Eskilstuna. Han började också nästan noll och hela vägen. Och man kan säga att en person saknar, kan ni säga vem som saknar det? Ja. På något sätt, om man säger frågan, kan ni tänka att Sverige utan personer med utländsk bakgrund? Om man bara ställer fråga, ibland man säger, jag tar bort alla dessa personer med mig och de som jag pratade om tidigare också. Vad blir kvar? Och det finns, va? Ja, du är med, du är. Eftersom jag sa att det har många kändisar, jag kunde inte ta, men det. Och därför jag tänkte kan vara bra. Det finns en amerikansk film. Har ni sett, eller någon har sett den filmen? Det, ni kan först
Okay.
hon är verkligen ligger i.
Den filmen jag bara, eftersom ljudet kommer inte, det är den konstruktion. En dag, Los Angeles, de vaknar, alla mexikaner är försvunna i samhället. De vaknar, alla grannar och de som är gift och sambo, de som sköter restauranger och alla. Det är lite konstruktion att vad skulle här vara så, utan det var så mycket bra film, därför jag tänkte visa den. Ja, den filmen, man kan säga det som sa att ibland man kan säga att tänk om Sverige utan personer. Därför den rubriken som jag hade, personer, vad vore Sverige utan personer med utländsk bakgrund. Man kan tänka lite så experimentalt att alla dessa försvinner. Ta från riksdagen. Någon gång vi hade 5-6 kurder, riksdagsledamöter, en grupp som har inte egen stat och har inga egna parlament och sådana hade här. Och vi har i kulturella livet och forskare och även i ekonomin och övrigt, och man lägger till andra. Och därför jag tänkte avsluta med en berättelse som jag avslutar även min avhandling. Men en berättelse som ni har hört kanske, de som i Turkiet och norra Kurdistan, ja. Det var en gång en man försökte kasta de av vågorna utslagna havskräftor tillbaka till havet så fort han kunde. En förbibaserande fråga frågade om det hade någon betydelse att göra så, eftersom vågorna skulle kasta tusentals kräftor tillbaka till vattnet. Mannen visade en kräfta och svarade: kanske kan det vara så som du säger, men det som jag gör nu har en stor betydelse för precis den här kräftan som jag kastar tillbaka till havet. Ni förstår logiken, att man kastar tillbaka kräftorna och någon säger, men spelar ingen roll, du kastar, de kastas tillbaka från havet. Och personen säger att du kan ha rätt. Men den som jag kastar nu för den här stunden, den har betydelse för den här kraften när jag lämnar tillbaka till vattnet. Den mänskliga, som tänk på tiggare, tänk på ensamkommande barn, tänk på politiker som kom till Sverige. Man kan säga, jag har sett vice ministrar, jurister och övriga, ni vet, kör taxi och städar och allt möjligt. Hur kan det vara så? Grymt. Och den förbibaserande funderade en stund och gick utan att säga något. Det är sant. Ibland man säger att vad ska jag göra? Ibland man är totalist, spelar ingen roll, vi ska ändra hela samhället. Men den kräftan för den stunden. Jag säger till de som kommer bär pengar också ibland. Men det säger, ja men samhället kommer, den måste ta sig. Men för den personen, kanske personen två dagar hungrig. Om personen kommer och säger så, varför jag ska inte ge pengar till honom, vänta till kommunen blir majoritet vänster, röd, gröna och de ska komma med sociala reformer och hitta, och tills dess ni vet vad som hände. Och den man kan säga den känsla, den goda fina känsla som om man kan hålla oavsett bakgrund, oavsett till exempel den Beri som jag sa att de hade, och som här vår lilla skådespelerska, den filmen som ensamkommande barn Sanyar Adami gjorde, jag själv som är vuxen ålder, när jag visade någon föreläsning om bemötande ensamkommande barn, och jag kan bara säga det var 150 personer, minst 50 grepp på något sätt. Minst 50 personer grepp på grund av det så känsloladdat. Ibland man säger att en person kommer hit och samhället har inte möjligheter att ta hand om på olika nivåer. Och det gör ont, det mänskliga. Men ibland när de kommer därifrån kanske man glömmer, och det politiken, rationaliteten kommer i bilden. Därför jag tänkte avsluta med en sång som en del av er kanske gillar, speciellt unga också.
Såna som har hittat.
Jag tar från början. En kurd gifter sig med en afrikan.
Thank you.
Ja, det passar bra till alla hjärtans dag också, eller hur? och kurdisk och somaliska sudanska viska. Ja. Det var alla dessa saker som jag tänkte säga. Om ni har frågor, undringar, kompletterande eller vad ni vill, varsågod.
I och med bildandet, du sa att det råder någonstans i hierarki bland invandrare, om man är fransman och man är engelsman, man är samtidigt övetbörjare. Räknas man som invandrare då, eller man är övetbörjare? Kan det vara inte fast att det råder någonstans?
Ja, enligt Statistiska centralbyrå, de, man kan säga födelse, föräldrarna och de som självfödda, de som är utlandsfödda och de som har en förälder som minst utlandsfödd, de kallas personer med utländsk bakgrund. Det finns 3-4 sådana kategorier. Man säger att utrikesfödda, man kan säga inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar, och den finns ett begrepp som vi själva använder, utländsk bakgrund, som betyder att de själva utrikesfödda eller en av föräldrarna utrikesfödd, oavsett om de är födda här eller utomlands, när man tänker barnen. Men den när det är europeiska finns inte någon sån definition. Jag vet inte.
Man behöver inte söka visum eller söka liksom uppehållstillstånd.
Ja, men ja.
Jo, man har som samma rättigheter som svenskar, som
men ändå det finns en del till, så de kan inte rösta här. Det finns en del grundläggande saker man kan inte använda. Man kan säga inresa och sådana. Och det beror på från vilket land man kommer. Om du kommer från Bulgarien är en sak. Om du kommer från England, om du är afrikansk, Haiti bakgrund är en annan sak. Om du är anglosaxisk, du, oavsett vilken land, du kan komma från Kurdistan också, anglosaxisk. Ingen kommer fråga dig. Man kan säga, där finns hierarki, men i princip du säger det inresa, uppehållstillstånd, alla frågorna är lösta. Men övriga förmåner och sådana, till exempel de romer eller tigare, de som kommer, de spelar ingen roll om de bara är medborgare någonstans, om de kommer hit. Det blir de facto praktiska problem de kommer möta. Men annars, Europeiska unionen, de ger inte rösträtt, de ger inte en del förmåner som gäller för medborgare. Medborgarskapen fortfarande styr många grundläggande saker. Tack så mycket.
Tack så mycket,
Osman.
Det var jätteintressant. Det är inte bra att det finns det är det jag hade hört hemma. Att det finns sån kunskap och forskning och underlag för att kunna motsäga eller argumentera mot de som har de här negativa inställningarna. Men tyvärr, forskningen också tyder på att fördomar, rasism, antisemitism fungerar på samma sätt som Gud. Man kan inte förklara det. Det bästa exemplet är att det finns inte en enda jude i Japan. Och ändå den värsta antisemitismen som finns i världen är i Japan. Så även att ta till exempel någon idiot inom Sverigedemokraterna säger att samerna är inte svenska, ja? Som är ursprungsbefolkningen. Som egentligen de anser svenskarna som en man där. Och jag kan till och med producera det här till Mellanöstern. Det här är inte någonting bara den vita rasen eller europeerna som monopoliserar rasism och fördomar och antisemitism. Om du tittar på attityderna mellan turker och araber, mellan araber och perser. Ja? Till och med nu, jag blev jätteförvånad i irakiska Kurdistan, jag hade på massor med arabiska flyktingar till Kurdistan. Och man kunde höra de värsta rasistiska uttalanden från vissa grupperingar inom samhället. Men det fanns folk som också tog avstånd från det. Så att det är bra att man kan visa att det finns underlag att invandringen behövs, att de gör en insats för att bygga det svenska samhället, för att bemöta de här negativa föreställningarna och fördomarna, och man kan minska dess effekt. Men tyvärr, man kan inte eliminera eller radera det väldigt hela tiden från diskursen och mentaliteten och tiden. Men jag vill bara ge er en bra anekdot från barn, och barn är fantastiska. Alltså den tiden jag kom till Sverige 67 till 75, man använde termen utlänning, inte invandrare. Invandrare kom 75 och sen blev det migranter och sen blev det nya svenskar, och nu är det mycket svenskar. Barn var fantastiska och när man talade med barnen och de sa att i skolan när de mobbas och någon säger till dem jävla utlänning, och jag sa okej, vad svarar du då? Och jag säger, det är inga problem, du är en jävla inlänning. eller senare på 70-talet när i skolan också det blev att jävla svartskallar. Så de motargumenterade sig med jävla ljushuvud. Så att man kan handskas med och hantera dessa negativa termer och fördomar på ett mycket roligt sätt också, genom att inte ge det den här känslomässiga och laddade innehållet.
Tack så
Nej, det var jag bara i
lilla inställning. Ja, absolut. Och min son, när han kom, alltså, jag Blatte och de andra Svenne på något sätt, att de börjar leka med neutralisera. Jag tror det blir mer och mer, och därför jag är optimist att det kommer bli bättre. Om de som vill ta konflikten, de kommer förlora, eftersom det blir mer, och det är inte bara arbetslösa, duktiga. När jag tänker på kurdiska diaspora, man kan säga med sina jurister, med forskare, med kulturella personligheter, författare, politiker och tjänstemän och olika, när man säger att ja, de kommer stanna här på något sätt. Man har drömmen att flytta, men någon koppling kommer alltid finnas här. Och det finns liknande för det. Jag är mycket optimist att de som vill bara använda, och de blir mer och mer. Annars en del, man är lite rädd att kanske de, om de inte förstår, kan bli konflikter, att man börjar använda våld mot varandra, och det värsta som kan hända. Annars den rasismen, ibland, jag tar i avhandlingen också, ibland, det handlar inte om svenskar och invandrare som klump, det finns mellan invandrargrupper också. Och vi kurder, den jag visade, jag ska inte ge exempel, en kurdisk familj, flickan hade en pojkvän från Afrika, svart, och det var någon arrangemang, jag ska inte säga, en del kanske kan förstå, arrangemanget, den pojken kom, men pojken kunde inte stanna bredvid flickan, det var för 20 år sedan, man skämdes på något sätt att flickan, kurdiska flickan, har en pojkvän från Afrika. Och ni vet att man hör ibland, hör en del invandrare, jag ger exempel, ta en polack och en somalier. Och ibland spänningen mellan en polack och somalier kan vara ännu större mot en svensk och en somalier. Det finns sådana också. Och det som du säger, att även i våra länder, till exempel om man tänker ISIS eller de chauvinister i stater eller i Afrika, häromdagen, det är bara i Sudan, bara, men hundratals flickor, 10-12 år, kvinnor våldtagits av officiella soldater, staten, man kan säga. Det finns den hatet i grunden. Men det som i Sverige man är optimist, man kan säga den kultur, den utveckling som man har levt och den historisk bakgrund som finns kan göra att kanske man kan leva i harmoni. Den lite extrem exempel man ska tänka på 20 år sedan, en kurd och en från Afrika, men det blir mer och mer på något sätt. Det är flera frågor. Då var du först.
Jag kan instämma vad du sa. Men samhället är också så övrigt, så det finns en strukturell rasism som är inbyggd. Så det är den som råder, det är den som påverkar varenda människans tankesätt och agerande. Så det finns vissa goda bilder som du visade inom politiken eller inom branschen och idrotten och allt annat och så vidare. Det är den här kopplingen som du försökte ge mellan olika grupper, det finns det också. Men det finns en politisk ställningstagande i systemet. Det är detta som är problemet. Det är detta som avgör att den här frågan ska bli levande, som du försökte hänvisa i Palmetalet, det är fortfarande, det har inte hänt mycket.
Ja.
Om du jämför dagens frågeställning och det Palmes berättelse, så det finns inte någon stor skillnad i det.
Ja.
Så om man inte gör någonting konkret inom politiska områden, i samhällsstrukturen, och den blir ett levande problem.
Absolut, men det är så. Innan jag...
Har du något konkret förslag hur man kan bearbeta?
Ja, problemet, jag gillar såna kontraster. Om jag ska säga någonting till Socialdemokraternas ledare, jag ska inte argumentera mycket, jag ska säga lyssna på Olof Palmes tal 65. Ibland våra kollegor, våra professorer, de säger, ja de kommer hit, jag säger att jag tänker du är professor, du hamnar i Bolivia eller Indonesien. Och de säger absolut inte. Vi först måste bedöma dina betyg om det stämmer överens med våra lagstiftning och praxis. Och tar ett år under den tiden, du ska till språkkurser och arbetsförmedling ska erbjuda och sådana. Sen säger tyvärr, vi har olika system. Vi kan räkna bara 20 av 600 poäng. Och det betyder att du ska läsa resten. Under tiden du ska köra taxi och städa och diska och sådana. Hur känns det? Om man säger så mer. Ibland jag själv, ibland jag ger barn sagor också som exempel. Ibland man behöver inte förklara så många olika saker. Det är så konkret. Tänk när man säger att till exempel Ösnu känner visa över gränsen när man går. Många kurder har levt i mörkret. Och riktiga minor och övriga. Tänk på det. Tänk om den politiker som vill använda invandringen för att få röster från en del. Bara ge exempel. Mitt förslag. Ge konkreta historiska exempel. Ge goda exempel. Ge de som bidrar till. Resten de vet inte vad som handlar om. Du behöver inte förklara för Jan Björklund eller övriga teorier och liberalismen och sådana. Det är mycket konkreta mitt. Men först det var Nuri.
Alltså har ni tänkt att ni använder samma metodik som alltså, de här motsvarande alltså, argumenten? Till exempel, alltså, du bara tar upp de som har lyckats, alltså de framgångsrika och de som har lyckats i samhället.
Ja.
Men du lägger en lock på för dem som är faktiskt som individ också problem här i det här samhället. Det är
inte alltså, oavsett bakgrunden. Ja. Det var inte locket tanke. Det är om arbetslöshet, kriminalitet, sjukdom. Det finns mycket forskning. Det är alltid bland personer med utländsk bakgrund. Man kan kritisera vinklarna, perspektivet. Det som jag vill lyfta upp, man kan säga det som saknas inom forskning. Man kan säga den dåliga exemplen mycket. Om du bara ringer till Brottsförebyggande rådet. De kommer att skicka 100 rapporter hur mycket kriminalitet och övriga begås av invandrare. Det är samma sak socialstyrelsen, hur många ungdomar, familjer och sådana man kan säga. Min tanke bara kanske jag skulle ha sagt från början, det är inte jag glömmer den andra sidan, den negativa diskriminering och övriga. Jag vill visa samhället hur de bidragit till byggt upp. Att även de främlingsfientliga ska förstå den resonemanget. Annars om man tar den som alternativ till den negativa, det är fel. Mitt syfte är inte den. Naila.
Jag har en kommentar snarare än en fråga. Jag tror att det här mötet är ett resultat av Sverigedemokraternas alltså frammarsch på under de senaste åren. Och ibland vi invandrarnas, jag säger jag betraktar mig fortfarande en invandrare, för jag är en invandrare. Även om jag har bott här 30 år, jag bryter när jag pratar svenska. Gör mycket fel när jag använder propositioner och sånt. Jag har aldrig betraktat mig som en svensk, även om jag har svensk medborgarskap och sånt. Så apropå Sheikh Mus tal om att de kallade samer som icke-svenska. Samer är ju icke-svenska, men det var Sverige som ockuperade samelandet och koloniserade. Så det hela Sverige borde kallas för sameland istället för Svealand eller Sverige. Va? Så det vi kurder som har kämpat under decennier i Turkiet och i de andra länder för att bli kurder inte kallas för turkar. Så vi blev förnekade av våra identiteter, existensberättigade, och vi kämpade, vi hamnade i fängelse och vi hamnade i exil för att bara bevisa att vi är kurder. Vi är icke turkar, araber, perser eller så. Och här jag ser jag betraktar vissa kurders reaktioner när Sverigedemokrater grupperar oss eller kategoriserar. Så det är att vissa säger jag är 100% svensk och jag är 100, samtidigt är jag 100% kurd. Jag tror inte att det skulle gå. Inte ens min son som är född här och har vuxit upp här skulle betrakta sig som 100% svensk. Så vi har haft hans bröllop som var nästan 100% kurdisk. Så det går inte. Så jag kommer ihåg min mammas och pappas det hände även i vårt eget samhälle. Min mamma och pappa när de bråkade, jag har vuxit upp hos min sociologiska pappa som hade sin ursprung från Erivan. Och mamma kallade hela tiden honom Majer. Och pappa, mamma var Jelli och pappa var Mohajer. Så fort de brukade bråka med varandra. Mamma brukade säga Rajai Majer Rewani. För att förutmjuka honom. Så det även i vårt samhälle det brukar ju finnas sådana fördomar, eller vi, så fort vi blir arg, vi börjar benämna varandra på olika sätt. Det viktigaste är att alla accepterar min existens som jag är, som jag betraktar mig själv inte blir diskriminerad för att på grund av att jag är en invandrare, jag är kurd, eller det är det som är viktigast. Det är det som är poängen. Och tack för din föreläsning. Det var mycket berikande och mycket lärorikt.
Tack så mycket.
Tack så mycket
för
presentation. Det är många frågor, bland annat det är ju människans natur, alltså godhet och ondhet, fördomsfrihet, vad beror det på, varför har vi inte kunnat sen folkpannas tal hittills har förändrats. Men en fråga som jag tänkt på det är kriterier för framgångsrika, du visade många bilder. Min tanke är den ekonomiska delen som är deklaration på framgångsrikhet. Kan det finnas andra mått på framgångsrika, förutom det är att man är politisk framgångsrik eller ekonomisk? Vi vet inte rent individuellt eller familjemässigt om de är lyckliga eller glada. Men om man bara är rik eller politisk framgång. Så det är min fråga. Men det finns andra kriterier.
Ja, jag kan bara Nailes tanke om det är sant, om man skulle säga, jag själv även i undervisning säger att Statistiska centralbyrån under lång tid skickar frågor till alla personer, känner du dig svensk, man kan säga. Jag säger den dummaste fråga som jag kan ställas för mig. Jag gillar Sverige 100%, stark samhörighet, de öppnade famnen, vi kom hit trots alla problem och övrigt. Vi började under noll med Musa Antars tanke. Men aldrig, jag kommer säga att jag är svensk, känner mig svensk. Och jag säger att jag invandrade hit. Den långsiktigt kan man vara Sverige kurd. Det blir en ny identitet, en ny dimension i kurdiska. Och för mina barn också, jag säger att ibland de är mycket, mycket mer kritiska än oss. De säger nej, vi är bara kurder i Kurdistan. Men vi försöker mykna upp och säga ja, men i Sveriges kurder. Äntligen, Sveriges kurder kan vara en kurder i Sverige. Och jag i avhandling började säga Sverige finnar, Sverige kurder, Sverige, och den tanken kan vara bra. Annars den rasismen, ibland jag säger att ibland vi är emot till exempel de diskriminering. Tänk om någon från Pakistan kommer bli borgmästare i Hakkari. Som extra. Nu jag märker ibland kurder, till exempel en politiker blir kandidat till annan stad som man inte är född. Man säger, det går inte. Ja, men här vi kommer från Kurdistan blir borgmästare här. Tänk på. Man ibland förstår, man ibland vill inte tänka. Va? Ja. Den tanken man ibland, annars det finns mycket bland oss. Jag vet från Afghanistan, det är 80-talet när de Turkiet bara med politiska syften tog afghaner i Kurdistan och såna. En del kurder var emot dem. Dels där på grund av de fientligheten mot Turkiet de vill använda bara mot kurder, men annars var de stackars bönder och barn och övriga. Den finns överallt, men det som jag ville säga i svenska kontext, även vänder mig till svenskar, att ni ska förstå att ni började inte 60-talet och vi har bidragit mycket till. Jag kan hävda även Sverigedemokraternas ledare, jag har bidragit mycket, jag har betalat mycket skatt, mer än honom och hans alla parlamentet, ledamöter, som ibland man går igenom. Vad ska man säga den? Man ibland lite mer konkreta, och den tanken förstå. Och den framgångsfaktorer, jag gav exempel från kulturella livet, för min utgångspunkten, det är inte bara pengar, det gamla, den ekonomistiska synen vi brukade i den vänsterrörelsen tänka, det är inte bara det, mest den Pierre Bourdieu-typen, olika typer av kapital. För mig det kulturella kapitalet, till exempel Sonja Kowalewski, det var inte ekonomi, man kan säga. Soraya Post, det inte handlar om ekonomi. Özdemir är inte ekonomi, man kan säga. Det är kulturella, sociala, politiska, ekonomiska, olika typer av kapital för mig, tecken för om någon har 10 miljarder så man kan inte prata 10 minuter samtala, och en person framträder i offentliga rummet och fin men har kanske 30 000 eller 20 000 lön. För mig den personen, jag kan välja till och med föredra den personen. Det är inte pengar som gäller. För min del, det var olika typer av kapital. Och kapital, det är inte bara pengar. Social kapital, kulturella kapital, politiska kapital och övrigt. Och även Sverige gäller. Det är, ibland jag säger att Jan Eliasson som blev utrikesminister och nu FN, han kommer från en mycket fattig familj. I sin barndom, de hade två rummare i en lägenhet och sådana. Och han har inte den. Och i Sverige, i andra länder heller. De rika skickar inte sina barn mycket så utbildning. Och de behöver inte. Bara för att vid sida intresse de ibland kan läsa. Annars de har garanterat plats. Den Antonias Axon någon gång sa i konferens. Ja, det var min dotter. Hon ville testa olika saker och testade, misslyckades. Men hon kom tillbaka när hon var 35 år. Men hon hade vd-position. Rädda på något sätt. De har på något sätt från familjen den möjligheten. De svarar olika typer av kapital. Frågor? Mera? Annars jag tackar för den stora intresse. Jag kommer fortsätta med samma spår även för kurdiska delen. Jag har liknande saker. Hoppas i annan gång vi pratar bara kurder i sådana fall.
Ja, och från Kurdiska biblioteket så vill jag ge dig en bok skriven på kurdiska om kurdspel. Och det är också en historia. Det är Mustafa Aydogan som har skrivit boken. Och det är en historia hur kultur ger sin resa genom andra länder och kulturer. Och hur har det kommit till Kurdistan och till Sverige också? Thank you.
Ska du säga någonting mer?
Tack så mycket för att ni var med och lyssnade. Ni är välkomna nästa gång också. Vi ska försöka ha det som serie varje månad.